Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Det är precis som när du är liten och du står bredvid och tittar på hur din kompis åker en rolig karusell och du inte får vara med på karusellen. Alltså, för att, alltså så här, jag kommer aldrig få uppleva det. Och det är också en sorg. Mm.
Hej, hej kära lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Vad kul att just du hittat till den här podden som ju handlar om graviditet och förlossning. Och i veckans avsnitt möter vi journalisten och föreläsaren Sara Delshad. Sara är också grundare till Muslimska feminister, så spana gärna in det. Sara berättar här nu om en omtumlande graviditet där många stora och viktiga tankar rumlade runt i Saras inre. Och där det blir tydligt att ens bakgrund spelat stor roll för hur framtiden blir. Ett oerhört intressant samtal om psykisk ohälsa, graviditetsdiabetes och planerat kejsarsnitt. Som vanligt har vi barnmorskan Gudrun Abascal med oss på ett hörn när vi kör fast. Men nu, välkommen Sara Delshad.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Hur gick dina tankar inför att du blev gravid? Alltså vad var dina tankar kring att bli förälder?
Jag har alltid varit väldigt barnkär. Jag minns när jag själv var barn att jag drömde om den dagen jag kunde bli mamma. Om jag såklart kunde det. Så jag har alltid varit väldigt, väldigt förtjust i barn och gravida kvinnor och föräldraskap. Så det har alltid legat väldigt nära hjärtat. Men jag väntade tills jag ändå var 29, vilket i kurdiska mått mätt, jag har påbrå från Kurdistan, så är ju det ganska gammalt då, medan det är såklart i exempelvis Stockholm, det är ju ganska ungt om man mäter Stockholm, men som kurdisk kvinna så... Mm. Så var jag runt 30 och...
Vad är mer, får jag fråga, vad är mer liksom normalt inom situationstecken för Kurdistan eller kurdiska kvinnor?
Jo, men det är ju betydligt yngre då. Mm. Det är kanske runt 23, 24, 25. Mm. Såklart väldigt, väldigt olika. Jag pratar inte om alla kurdiska kvinnor.
Nej, väldigt generellt.
Generellt så är det ganska gammalt att vara runt 30. Men jag, min son var väldigt, väldigt planerad. Och jag och min man, vi träffades när jag var 24 och jag är 30 nu. Mm. Så vi hade några år på oss där vi lärde känna varandra lite mer på djupet och reste lite. Och jag hann göra lite läskiga karriärsgrejer. Mm. Vi flyttade från en tvåa i Fruängen till en fyra i Tyresö. Så att jag kände att jag kände att allting var planerat och lagt. Mm. Så jag kände mig redo. Men jag måste säga att det är säkert många kvinnor som kan känna igen sig. Men man blir väldigt, väldigt nojig och väldigt nervös dagen man bestämmer sig för att bli gravid. Mm. Jag är överlevare av flykt och trauma och herregud, så man har ju man utgår ifrån att det kommer inte gå, eller man är så här,
ja, men såklart
att det ska vara en kamp, och jag var livrädd för att inte kunna bli gravid. Det var otroligt ångestfyllt på det sättet. Men ja,
får jag fråga, inför att ni blev gravida där, var det mycket liksom frågor, tjat, press från liksom familj och vänner och så? Jag tänker så kan man själv, jag var ju 35 när jag blev gravid, och man får ju en och annan fråga om det inte är dags snart liksom.
Ja, faktiskt så, men det hände att det var också det att vi var gifta som också kunde det finns ju en föreställning i samhället att det är gift, så precis. Men från min mans håll, om jag utgår ifrån min man då, så var det ju, han behövde inte tjata på mig så. Eller så, jag behövde inte tjata på honom, utan det var liksom ömsesidigt. Och jag är väldigt tacksam för det, såklart. Min man är lite äldre än mig, han är 15 år äldre, han är 45 och jag är 30, så att han var ju redo för det, såklart.
Jag förstår. Mm. Vad skönt, men det lät ju ändå verkligen som att ni var grundade liksom, när det var dags.
Ja, och jag tror lite på det. Så att är det någonting jag kan få ge som ett råd till gravida kvinnor, så är det att känna, såklart så är det ju väldigt individuellt när man känner sig redo. Men för mig har det underlättat väldigt mycket att ändå känna mig någorlunda klar i parentes. Mm. Såklart så känner man sig aldrig 100% klar, men vissa saker var klara för mig, och det underlättar, för jag inser nu, min son är 3 månader, att det är väldigt mycket jobb att vara förälder. Mm. Det tar väldigt mycket emotionellt, själsligt, och herregud, tröttheten, all oro, och att då samtidigt navigera i det, som man samtidigt också navigerar i andra saker som kan vara utmanande. Jag tror att man ska försöka underlätta för sig själv så mycket som möjligt.
Mm.
Om man kan det, såklart. Det är inte så att alla kan det. Men...
Nej, det är såklart olika situationer som man finner sig i livet. Förstås. Men du var ju orolig då för att det överhuvudtaget skulle gå. Hur gick det sen då?
Jo, men det gick väldigt fort. Och jag tror att alla som någonsin har varit gravida glömmer aldrig ögonblicket man ser stickan där. För mig var det väldigt, väldigt konstigt, surrealistiskt. Jag tror att många kan känna igen sig i det. Det var ju såklart väldigt glädjefyllt. Men jag var ganska ensam också. Jag har lyssnat på den avsnitt tidigare, första avsnittet med Ebba von Sydow, så berättade hon om att hon kände sig ganska ensam i sin bekantskapskrets, att det inte fanns. Och så var det för mig också, att jag var först bland mina vänner att skaffa barn, så att jag kände mig ganska ensam, och det är då det är bra att det finns poddar, tänker jag.
Ja, precis. Fyller en funktion här.
Ja, nej, men verkligen.
Nej, ja, men det kan jag förstå. Hur upplevde du tiden som gravid då?
Ja, det, i början där så var det ju såklart att man mår väldigt illa. Jag mådde fruktansvärt illa. Jag minns att jag satt på bussen hem från jobbet och kände att jag bara ville gå i 3000 bitar av trötthet, av illamående. Och sen så kan man ju inte berätta det för någon heller. Man kan inte, alltså, och den grejen var ju ganska jobbig också, upplevde jag. Att man måste bära, man bär på det själv. Men det var det traditionella, skulle jag säga. Att jag var väldigt trött i början och hade illamående. Kräktes ganska ofta på morgnarna. Så att första delen var ju bestående av trötthet och illamående. Sen upplevde jag, som jag har förstått att många gravida gör, du kan det här bättre än mig, men jag upplevde det som att i mitten av graviditeten så var det som att jag blev en helt ny människa. Allting var flawless. Jag bara, I got this, liksom. Jag bara, att vara gravid, det är ingen match, Nina. Exakt. Jag bara, I got this. Och sen så kom jag in i tredje trimestern, och det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv, liksom.
Det är ju en himla upp- och nedgång där, liksom. Just andra trimestern som du inne på är ju för väldigt många den här liksom fantastiska perioden då man har energi plötsligt igen och man får det där berömda glowet eventuellt, eller det känns i alla fall som man bara, nu jäklar liksom.
Ja.
Och så kommer den där lite tuffa tredje trimestern för många.
Gud, och jag fick ju också, jag fick ju graviditetsdiabetes mitt i allting.
Okej.
Det var ju
någonting. Hur var det?
Ja, men det var faktiskt, jag grät när jag fick samtalet från sjukhuset. Jag kände mig, det var så mycket skuld och skam kring det. Och jag skämde så fruktansvärt mycket över det. Jag tror det kan vara befriande för andra kvinnor att höra det, som kanske eventuellt har haft eller har graviditetsdiabetes, att det är ensamma. Men så som jag förstod det, så är det så att man från vårdens sida då har sänkt på tröskeln för vad som ska betraktas som graviditetsdiabetes. Och det fick jag väldigt tidigt då höra och förstå, att jag hade inte, om jag hade varit gravid för några år sedan, så hade jag inte klassats in i just då spektrum av graviditetsdiabetes, utan det man har gjort då, om jag förstår det här rätt nu, du får fråga Gudrun, så är det så att man har sänkt tröskeln för att fånga in.
Snappa in fler.
Ja, just precis. Det var så jag uppfattade det.
Har man sänkt tröskeln för graviditetsdiabetes, och varför?
Ja, det har man gjort. Och det, så är det ju inom vår värld, att det finns ingen 100% i sanning någon gång, utan man, det kommer nya studier, nya erfarenheter som gör att man ändrar, till exempel som i det här fallet då, blodsockervärdena. Och nu har man har sänkt dem med åren. Och så att det här, när det här kom, och det var väl 1914-15 där, som Socialstyrelsen ändrade riktlinjerna för det här, när man sänkte värdena, så att säga, så nu ligger de på kring 5,1 fast blodsocker och så vidare. Och då tänker jag så här, att ja, alltså man vill ju ha att det ska ligga så lågt som möjligt, för det är ju så att ett högt blodsocker ger ju mer risk för komplikationer under graviditeten, som högt blodtryck och en hög foster vikt och att barnet blir överviktigt och så vidare. Så att man försöker hålla ner det här. Det här blev, när de här värdena kom, så blev helt plötsligt de kvinnor som för ett år sedan skulle sägas ha ett normalt blodsocker, fick nu sin graviditetsdiabetes, och det ökade faktiskt belastningen ganska ordentligt inom mödravården och på, inom förlossningsvården genom att man ändrar de här värdena. Men vi har inte sett slutet på någonting än, utan allting kan hända, därför är jag lugn. Och så får vi se vilka studier och vad man får fram för evidens i fortsättningen när man ska behandla det.
Just det.
Så barnmorskan sa ju till mig att alltså, du har ju bara otur, för att egentligen så är det så att, egentligen så skulle du inte ha, hade du varit gravid för några år sedan så hade det inte varit något problem. Men hur som helst, det var ju liksom ganska jobbigt. Du var ju tvungen att ta blodprover 5 gånger om dagen, tänka på vad jag äter, röra på mig. Och sen så hade jag, kände jag mig dum, liksom diabetes. Jag är ingen sån, jag är ju liksom en hälsosam kvinna som... Ja, för det mesta tänker på vad jag äter. Så det, det var väldigt blandat. Vi hade en inre konflikt.
Ja, men jag fattar det. För det är ofta så här, man tänker diabetes. Okej, det handlar om socker och om, liksom, om övervikt. Det är det man... Och då låter det genast liksom läskigt. Och något man får skylla sig själv kring inom situationstecken. Liksom.
Ja, precis. Mm.
Men du, hade du några liksom symptom för det här som innan? Eller var det mest att de snappade upp under ett vanligt BVC-besök? Eller?
Ja, det var ett vanligt BVC-besök faktiskt, men det var väldigt speciellt. Jag minns jag kom från jobbet och jag var så här supertrött, superstressad. Jag mådde, du vet, hur man kan svänga också som gravid. Jag mådde väldigt dåligt och så precis innan så hade jag hade köpt en energidryck, för att som gravid är du ju trött. Du flåsar, du känner dig stor som en valross, du kämpar på med varenda steg och du vet ju, jag orkade liksom inte. Så jag liksom hällde i mig den energidrycken och det blev liksom, på slutet så blev man ju ganska destruktiv. Alltså jag uppfattade, eller jag upplevde mig själv lite destruktiv på slutet, att det blev... Jag, liksom, jag orkade, jag hade ingen ork, Nina. Jag orkade liksom inte. Och sen, förutom graviditetsdiabetes och sömnen, jag blev helt tokig på slutet. Det påverkade mig psykiskt väldigt mycket. Och all oro. Jag led av väldigt mycket orostankar kring... Och det förstår jag, det är såklart normalt, säger alla barn.
Ja, visst. Men det är tungt. Det är väldigt tungt.
Precis.
Vad var det för orostankar som cirkulerade mest då?
Gud, vad cirkulerade inte. Nej, men det var att det skulle vara fel på barnet, att jag skulle förlora barnet, och sen väldigt mycket lite så här existentiella frågor, filosofiska frågor. Hur var jag, alltså, hur har jag varit mot mina föräldrar? Kanske jag får tillbaka för de gånger jag inte svarade mamma, eller för de gånger jag inte ringde upp pappa när han var sjuk, eller alltså, mycket sånt där djupt att man har. Och det förstår man ju nu när man själv blir förälder, att det är ju villkorlös kärlek. Så man förlåter ju som förälder hela tiden, gång på gång. Så jag tror knappast att mina föräldrar sitter och
är bittra över dig.
Alltså, så är det, tror jag absolut inte. Nej. Men det var mycket existentiella frågor. Och sen så...
Det är ändå liksom, förlåt att jag avbryter det, men det är ändå så här, jag förstår att det är tungt, och speciellt om man kanske ligger på natten och vrider och vänder sig och funderar på massa stora grejer. Men det är också sådana saker som, ja, men på något sätt också ganska viktiga kanske att gå igenom i det här. För att det handlar ju mycket om liksom vilken typ av förälder vill jag bli? Hur vill jag att liksom min familj ska leva? Och så, alltså sådär. Så det är viktiga frågor att ställa sig ibland.
Verkligen, och jag upplever att bli förälder eller att bli mamma, för mig var det, Nina, väldigt läkande. Som jag sa tidigare så är jag liksom överlevare av flykt och väldigt mycket trauma. Jag menar, det är så här, man har så här generationer av, så här, av tårar och sorg på sina axlar och sånt. På något sätt så var det som att jag knöt ihop säcken, eller min son blev, och det kan jag ju säga till gravida som lyssnar, om det är någon som lyssnar, att det kan vara väldigt, väldigt helande och väldigt läkande att bli mamma också. Det är klart, det är förknippat med mycket oro såklart, och känsla av otillräcklighet och så vidare, men det kan också vara väldigt, väldigt läkande. Så han blev som en pånytt födelse för mig, och jag navigerade ganska mycket förlåtelse med mig själv. Och just också min tro. Jag har muslimsk bakgrund, muslimsk identitet. Stärktes ganska mycket i övertygelsen om någonting större än mig själv. Och stunden du känner barnet sparka är ju helt... Mm. Det är helt magiskt. Så just den här andliga biten, vilket också kan vara väldigt intressant att lyfta fram när man pratar om graviditet och förlossning. Det finns ju en andlig aspekt på det som är väldigt, väldigt cool och väldigt viktig att lyfta. Så för mig var det väldigt läkande att bli mamma också.
Det är sant, vi har faktiskt inte pratat, jag tror inte vi har pratat någon endaste gång under de här 5 åren just om liksom andlighet i samband med det här faktiskt. Jättekul att du lyfter det. Hur, liksom, hur tedde sig din andlighet under graviditeten? Kan man beskriva det på något vis?
Ja, det är svårt att sätta ord på, men det stärktes verkligen. Jag fick en känsla av att det var någonting otroligt mäktigt över att, att jag kunde känna mitt barn sparka i magen. Alltså, att det måste finnas. Hur kan det är det mest? Det är liksom ett gudomligt mirakel. Alltså det jag upplever är liksom beyond words. Så att min andliga sida förstärktes väldigt, väldigt mycket. Och framförallt kärleken till min man exempelvis stärktes ju väldigt mycket. Och det vill jag också lyfta fram som en väldigt positiv grej med att vara gravid och bli mamma. Det är att kärleken stärks väldigt mycket. Oftast så i glossiga mammatidningen så pratar man ganska mycket om utmaningarna med att bli mamma och att vara gravid. Och såklart, det är utmanande för relationen. Småbarnsåren är utmanande. Men det kan också vara något väldigt, väldigt stärkande rent om man kollar ur ett perspektiv för ett förhållande. Det kan vara läkande på det sättet också. Men andligheten för mig var otroligt närvarande och det är den fortfarande. Ibland kan jag, det är väl nästan som en form av meditation när jag tittar på min son. Att jag får en stund av stillhet i hela mitt varande som människa. Och jag är så tacksam för det, verkligen.
Fint. Men du berättade att det var tungt i tredje trimestern och mot förlossningen till. Var det någon mer som gjorde att den tiden kändes extra jobbig?
Jag upplevde ju en ökad ångestnivå och en känsla av att förlora sig själv eller känna sig att uppleva en stark känsla av icke-kontroll över din kropp. Och det blev som en katalysator för ganska mycket oro och ångest. Jag upplevde samtidigt som det är så dubbelt. För att å ena sidan var det ju på sätt och vis läkande när jag kunde känna barnet sparka och det fanns en stor dos andlighet i det. Men å andra sidan så var det också att jag upplevde att det finns ingen, jag kan inte kontrollera det här för 5 öre. Och det finns en sån, det finns en enorm utmaning i det. Jag tror att så som kvinna idag så är vi ju vana vid att kunna kontrollera allting. Och just den här känslan av en sån stark icke-kontroll. Jag upplevde det förtryckande. Alltså jag upplevde att det var... Alltså jag förstår ju såklart att jag kan inte kontrollera vad jag får för barn. Jag kan inte kontrollera mina kilo. Eller det kan man ju göra såklart. Men det finns något väldigt mycket icke-kontroll över att vara så stor och så otymplig.
Det säger ju Gudrun Baskall, säger ju ofta det, att vi har ju liksom den säkraste förlossningsvården på sekler nu i Sverige, men vi har en mängd förlossningsrädsla som inte är i paritet till hur säker vården är. Och att hon tror att mycket av det handlar om verkligen att den här förloran kring kontroll som vi i vårat liksom tidevarv har vant oss vid och liksom lite kräver nästan hela tiden.
Så intressant.
Det fuckar lite med våra huvuden liksom.
Nej, men verkligen. Och en stor del till att jag valde att föda med ett planerat kejsarsnitt var ju en känsla av att inte kunna ha någon kontroll över min kropp. Och just där fanns det en enorm skräck. Man brukar prata om förlossningsrädda kvinnor. För mig var det liksom en nästan till en fobi att föda vaginalt. Och jag tror att det är viktigt att prata om. Det är viktigt att i podden så har jag pratat med Vanja Wikström och många som har lyft just hur viktigt det är för kvinnor som vill föda med kejsarsnitt som ska få göra det. Och jag tycker att det här är mer aktuellt än någonsin med tanke på just hur corona har ställt till det för förlossningsrädda kvinnor. Du kan ju säkert det bättre än vad jag kan, men så som jag har förstått det så bortprioriteras förlossningsrädda kvinnor väldigt, väldigt mycket just nu på grund av corona.
Ja, men precis. Man har ju i alla fall gått ut med det, att det inte finns någon garanti liksom, och att man i vissa landsting även har sagt säger nej till planerat kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla. Och vilket ju är förkastligt på många. Alltså, både jag och Gudrun Abascal har rytit ifrån kring det här i podden tidigare. Eftersom det är så konstigt sätt att se på kvinnor och se på rädsla eller fobier. Så lite som om att det är någonting som inte är så viktigt. Liksom.
Ja, så.
Vilket ju är fruktansvärt. Men sen har ju vi också förstått att de allra flesta landsting verkar ändå liksom hinna med det också. Så jag tror inte vad jag har förstått, tror det inte är jättemånga som har liksom, tvingats till vaginal förlossning. Ni får rätta mig om jag har fel här, kära lyssnare.
Varför får man ofta liksom existentiella frågor mot slutet av graviditeten? Alltså stora frågor om livet och så vidare.
Ja, vad säger du? Som har varit med om det två gånger.
Ja, jag kanske inte är så himla djup. Nej, men det är väl att man, hela kroppen, att man inser att det är något stort som håller på att hända kanske.
Ja, jo, nej, men alltså det här får ju, man får svar som man ropar eller vad det heter. Och de kvinnor, när jag kommer in på de här med samtal med kvinnor, så är det väl här att det här står man ju inför någonting rent stort. Med förståndet så förstår man ju precis det här att vi ska bli föräldrar och öva på ett barn och så vidare. Men sen att känslomässigt komma kapp och vad det egentligen känslomässigt innebär. Mm. Och sen tycker jag att det är inte ovanligt mot slutet, så helt plötsligt så gör ju barnet sig väldigt mera på påtagligt, man känner sparkarna, man blir tung, kroppen har förändrats väldigt mycket och så. Mm. Och att då blir det så påtagligt så man kanske inte kommer undan, tycker många kvinnor, så att då går det upp så som en oj, liksom det här. Det. Och att det är oundvikligt, tycker man kvinnor, det här. För mycket annat i livet kan vi ju välja till och välja bort allt eftersom det passar oss. Mm. Och så helt plötsligt så det här är någonting och en förändring som kommer innebära att livet kommer att se annorlunda ut, och jag vet inte riktigt hur. Så att ja, det är väl, tycker jag, vad många kvinnor kan beskriva. Mm. Det här att man har inte heller full kontroll. Man kan med förståndet förstå vad det innebär, men sen känslomässigt ta in det. För det är, och många psykologer säger ju också att det är en form av kris, det här med att föda barn. Det blir en stor omställning i livet. Mm. Men det är jättespännande.
Det är det.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men hur var det för dig att få det här kejsarsnittet beviljat?
Det var en enorm befrielse. Jag, som den kontrollfreak jag är, så flera månader i förväg så läste jag på. Jag liksom alltså jag verkligen stålsatte mig. Och så är det ju med kvinnor som måste kämpa för kejsarsnitt. De är väldigt insatta i både för- och nackdelar. Och det måste man vara, men för mig så var det enda sättet att föda på. Vad jag mig veteligen så finns det två sätt att föda barn på. Det är kejsarsnitt eller vaginalt, och för mig var vaginalt en enorm skräck. Och det har jag känt i flera år och alltid varit väldigt oroad över.
Har du analyserat varifrån den skräcken kommer? Liksom, vad är det som är det läskiga med det, man säger?
Det är någonting med den här kroppsliga utsattheten som jag har väldigt svårt att... jag kan, alltså, så här, samtidigt så kan jag också känna så här, jag kan känna avund, om jag ska vara helt ärlig. Och det är ingenting jag kanske går runt och säger till alla, men det är klart att jag upplever det som en sorg, att jag inte kan föda vaginalt, att jag inte är kapabel rent psykiskt att göra det. Och det var jag tydlig med också på sjukhuset, att det är en sorg. Det är ju jag beundrar kvinnor och har en enorm kärlek och respekt för kvinnor som går igenom en vaginal förlossning och liksom har gjort det. Jag kommer aldrig kunna göra det, och i det finns en sorg. Och jag tror också så här, det är viktigt att lyfta det också. Det är precis som när du är liten och du står bredvid och så tittar du på hur din kompis åker en rolig karusell och du inte får vara med på karusellen. Jag kommer aldrig få uppleva det. Och det är också en sorg. Men jag måste säga, om jag får analysera hur situationen blev med... för det är också en förlossning. Det är viktigt
att... Ja, verkligen. Visst är det det. Självklart är det det.
Nämner det som en förlossning. Och det var en fantastiskt fin upplevelse, och jag är så stolt över att jag vågade ta min skräck på allvar.
Ja, det är ju jätteviktigt att man lyssnar inåt och lyssnar till sig själv. Men fick du liksom, förlåt, stötte du på någon slags patrull eller så när du kom till det här samtalet, eller förstod de din skräck och beviljade dig?
Ja, nej, men de bemötte mig med stor respekt. Det är min upplevelse. Det är min upplevelse, det är viktigt att poängtera det. Det finns många kvinnor som vill ha ett kejsarsnitt, men bemöts av någonting helt annat än det jag har gjort. Och det provocerar mig och det gör mig så ledsen. Och jag brinner extremt mycket för jag brinner otroligt mycket för rätten att få föda med kejsarsnitt, om det är det du känner att du vill göra. Jag kände att jag var liksom inte psykiskt rustad för det liksom fysiologiska och psykologiska maraton en vaginal förlossning innebär. Mm. Jag är glad för de kvinnor som är rustade till det. Jag, som sagt, känner avund. Men jag var inte det och jag kommer aldrig att bli det. Så jag var väldigt tydlig.
En snabb reflektion som är totalt obaserad på någon empirisk forskning är ju liksom kopplingen till det du har varit med om tidigare i ditt liv med liksom flykt och trauma och liksom på riktigt fysiska hot, så att säga. Alltså som få personer som är födda i Sverige har varit med om. Jag tänker också att den kopplingen kan ju vara ganska stark när man går igenom en vaginal förlossning, för det är lite samma känsla där, liksom att man är fan, man tror att man ska dö. Liksom, lite så.
Ja, och
kan du se någon koppling där?
Ja, absolut. Nu känner jag att jag nästan börjar.
Det får man göra.
Förlåt.
Nej, säg inte förlåt. Det är bara fint att du känner att du vill öppna dig.
Absolut, och jag tror att det är viktigt att jag uppskattar att du lyfter den aspekten. För att jag... har ju förstått det, men jag kanske inte riktigt har velat erkänna det för mig själv. Men det är ju klart att jag var och är livrädd för att traumatiseras med allt vad det innebär. Och det finns ju en men man har ju sett att kvinnor som finns ju en stor risk att retraumatiseras, alltså att du traumatiseras igen om du går igenom en dålig upplevelse, och det finns en känsla, just den här dödsångesten är väldigt, väldigt rädd för känslan av att min kropp inte skulle tillhöra mig och att människor skulle ha så stor tillgång till min kropp. Så att det är in i det liksom cellnivå en skräck, en total, alltså jag benämner det som en fobi, och jag var väldigt tydlig på sjukhuset med att jag är liksom inte förlossningsrädd. Kunna gå i Aurora samtal och prata ut om, alltså det är inte det är liksom, det här är på en nivå jag kan inte liksom kontrollera det här, jag kan inte korrigera den här upplevelsen, utan det är så, den är så existerande hela mitt varande. Och jag vill bara vara väldigt tydlig med att även om det var det rätta sättet att föda på för mig, så är det ju liksom inte på något sätt ett sätt att säga att kejsarsnitt är det optimala sättet att föda på. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt för mig att lyfta fram att man har olika förutsättningar, och det är väldigt viktigt, tror jag, framförallt för ett sådant modernt och jämlikt land som Sverige, att man anpassar vården efter kvinnors förutsättningar.
Verkligen. Där satte du huvudet på spiken. Alltså, vården ska ju vara i samförstånd med kvinnan eller med patienten. Det står liksom i lagen. Så att det är 100%. Skriv under på allt du säger.
Ja, verkligen. Men det var ju en väldigt, väldigt fin upplevelse. Jag var ju väldigt, väldigt rädd i förväg. Och helt skräckslagen. Och det var ju också lite, det är väldigt vanligt med kejsarfödslar att de har ganska mycket vatten i lungorna. Så att min son hade vatten i lungorna helt enkelt. Så att de var tvungna att ta ut honom ganska fort. Han kom ju upp på mitt bröst, men... Och det är också väldigt, det händer då och då att de har, varför det händer har jag faktiskt ingen koll på.
Bra fråga. Är det vanligt att bebisar får vatten i lungorna vid just kejsarsnitt, och varför är det så?
Ja, för så är det väl inte, utan det är så här att barnet när barnet ligger i livmodern och på väg, så har barnet alltid fostervatten i lungorna, så att det är ingenting som barnet får i samband med kejsarsnittet. Men varför att man pratar mer om det här med fostervatten i lungorna vid kejsarsnitt kontra med vaginal förlossning, det är ju att vid en vaginal förlossning, när barnet pressas ner genom förlossningskanalen och på väg ut, då trycks lungorna ihop och så tror man får den mekanismen då, att då töms lungorna på fostervatten och sen så resorberas, de har också alltid lite, men sen så resorberas det här. Eftersom den mekanismen inte uppstår i samband med kejsarsnitt så har de barnen mer, lite mer tendens att ha kvar det här fostervattnet i lungorna. Så det tar längre tid för barnet att göra sig av med det för att anpassa sig. Och därför man säger så här att det här med andningsstörningar är vanligare vid kejsarsnitt och speciellt om man gör det tidigt. Det är därför man vill vänta sig också, en av anledningarna, vänta med kejsarsnitt så nära beräknat datum som möjligt, för att då ser vi också att risken är mindre än man gör det tidigt under graviditeten. Men fostervatten i lungorna, det har barnet under hela graviditeten ända tills de föds, och sedan så gör de sig av med det och så när de börjar andas.
Låter väldigt logiskt. Perfekt.
Men du, vi backar också bandet tycker jag. För att det här med att, liksom att man får en tid och liksom, nu vet vi exakt när vår son ska komma. Hur kändes det liksom, att man så här åker in och bara om en timme, då är vi föräldrar liksom?
Ja, för mig som ändå är så här att jag älskar kontroll, så var ju det helt ljuvligt att veta att han kommer snart. Sen så hade jag ju lite problem med, jag hade ganska mycket, jag blödde ganska mycket. Så det de gjorde då, det kanske du vet bättre än mig eller Gudrun, men det de gjorde var att de tryckte väldigt hårt på min mage efteråt. Det var någonting i livmodern. Just det. Och det var ju...
Det är inte så skönt.
I rest my case. Alltså det var ju, alltså jag skrek rakt ut. Mm.
Det är fruktansvärt ont.
Ja, men de var ju ändå så ganska väldigt gulliga och artiga i det också. Så här. Hon bara, nu Sara, nu måste jag trycka lite på din mage. Jag bara, lite? Du trycker sönder min mage. Ja. Alltså, det var liksom...
Till mig sa de så här, Nina, nu måste vi massera din mage. Och jag bara, men massera, trevligt liksom. Och sen bara, vad gör ni?
liksom.
Men då var det ju det att livmodern ska dra ihop sig och liksom läka ihop sig och sluta blöda.
Det är väl något, precis, det är något sånt där. Min barnmorska sa det efteråt, för jag hade ett behov. Jag gick på återkontroll hos min barnmorska då, och då hade jag ett behov av att vädra det här. Och då förklarade hon att det kan vara ganska farligt om livmodern inte drar ihop sig. Så att det är nästan är så här att de blev väldigt oroliga då. Så att det man gjorde då, det var väl att förhindra någon form av blödning, om jag förstår det rätt.
Ja,
hoppas jag inte säger något fel.
Exakt.
Det var ju för sig en droppe i havet. Liksom.
Men får jag säga också, nu hoppar vi lite fram och tillbaka, men vad bra ändå tycker jag, för det är inte alla som tar tillfället i akt på så här efterkontroller och sånt, att fråga om vad som hände eller kanske till och med ringa till förlossningsavdelningen man var på. Liksom ställa de här frågorna, för att det är ju mycket som sker i en förlossning, oavsett om det är vaginal eller kejsarsnitt, som man kanske inte riktigt förstår eller är lite blurry ett tag, och så kommer det mycket känslor och så vet man inte riktigt exakt vad som har hänt.
Nej,
det är bra att du gjorde det.
Verkligen. Ja, och det är väl någonting jag så här verkligen vill ge som råd till kvinnor som lyssnar. Att ta för dig, kvinna. Alltså ta för dig från vården. Alltså, så här, det är, alltså, tveka inte. Det är din rättighet. Du är skattebetalare.
Precis. Nej, men det stämmer ju. Vi betalar ju skatt och vi betalar för vården, och den är till för dig och mig. Så att det,
ja, så det så? Ta för dig, kvinna, verkligen. Ställ dina frågor. Jag tog väldigt mycket för mig, och även under tiden på BB. Alltså hellre för många frågor, kvinna, än för få frågor. Alltså, så här, du är inte jobbig, utan du måste ta för dig och vädra allt, det minsta lilla. Liksom. Och jag måste säga att ibland så möter man ju historier där kvinnor upplever sig själv dåligt bemötta av vården. Jag har lyssnat på många avsnitt där eftervården exempelvis är dålig eller sämre, helt enkelt.
Lite bristfällig.
Ja, precis. Och jag måste ju tala från mina erfarenheter. Och jag har bara kärlek och ljus och massa pepp för vården.
Underbart.
Så min resa till där jag är idag har varit komplikationsfri på det sättet. Jag upplevde mig själv sedd och lyssnad till. Och, det var så pass att jag grät när jag bara, ni är så snälla mot mig, det här är inte klokt. Alltså, jobbar ni så här mycket? Ja, nej men gud, alltså, det var helt, jag var så här. Ja, men det var ju också lite den andliga aspekten att jag blev så, jag sa det till min man, jag bara, de är hjältar, alltså, jag har inte ord. Alltså, det var helt, alltså, jag blev kär i de här kvinnorna. Det var bara sån systerskap och sån respekt och sån beundran. Och det är också viktigt att lyfta, tror jag, för gravida som lyssnar, att det kan också vara ren och skär kärlek. Alltså, jag upplevde mig sedd och lyssnad till. Men det är ju som sagt min upplevelse.
Jo, men det är jätteviktigt att säga det, för att egentligen är det nog så för de allra flesta, men det är ju ofta den andra sidan man kanske får höra mer av, för det är den vi måste lyfta för att förbättra saker liksom. Så det är jätteviktigt att du säger det, för det är naturligtvis så att alla som jobbar inom vården är mer eller mindre hjältinnor och hjältar, hela bunten.
Verkligen.
Ja.
Och det var hur de ändå orkar hålla skenet uppe på något sätt. Att man har den orken. Så att jag har bara en massa pepp och kärlek.
Jo, men precis. Både corona och liksom en förlossningsvård i Sverige och, ja, men har gått på knäna under ganska lång tid. Så det är verkligen helt otroligt att det märks så lite för oss liksom patienter.
Verkligen.
Egentligen. Du hade ju egentligen också velat amma din son.
Ja.
Men det gick inte som du hade önskat riktigt.
Nej, det gick inte som jag hade önskat. Precis, jag kunde inte amma min son. Och det visste jag redan lite i förväg. Eller det var lite fram och tillbaka med mediciner jag äter. Alltså helt enkelt antidepressiva som väldigt många tar idag. Och det är ingenting jag skäms för eller så.
Utan
jag
det ska tror, man inte göra.
Nej, utan det är superduper vanligt. Vi kanske inte pratar om det så mycket, men jag väljer att göra det idag. För att jag vet att det är så många kvinnor som får antidepressiva medel.
Jätteviktigt.
Det är jätteviktigt. Vi är inte sämre mammor för det, utan för mig, jag behövde det och det är ingenting jag skäms för. Jag tror på att prata om det för att det kan kännas lättare för andra gravida. Men jag kunde inte amma på dem och jag vågade inte byta ut dem. Jag vågade inte under en graviditet laborera med mitt psyke.
Nej, det kan man verkligen förstå.
Eller hur? Jag försökte göra mig av med medicinerna för att kunna amma. Och helvetet bröt loss. Så att det var liksom så här, det gick ju inte. Och då insåg jag att det troligtvis är så att jag behöver dem. Och det blev lite av en sorg hos mig. Att jag inte kunde. Det var som att jag var tvungen. Jag snuvades på någonting. Samtidigt så måste jag säga att det har varit väldigt bra att ge min son flaska. Även om det såklart också var en sorg så har det ju funkat hur bra som helst. Jag försökte ändå peppa mig själv och försökte tänka att barnet får in mat. Alltså,
ja, men exakt. Och jag menar, det är viktigare för barnet att du mår bra och att det finns en fin balans hemma än exakt varifrån maten kommer. Liksom.
Verkligen. Precis, och för mig har det också varit så att jag menar, att jag ger honom flaska gör ju att jag kan gå iväg och träna på spinning som ger mig endorfiner och ger mig pepp min man kan ta min son på nätterna som gör att jag kan sova. På så sätt så mår jag bättre. För jag tror det är väldigt viktigt att upprätthålla ett hyfsat bra och stabilt mående efteråt. Och att hålla, för det är ändå så att man ska ju hålla
exakt
några år.
Ja, men precis. Det är inte bara några veckor som är, liksom, nu är man in it for life liksom.
Precis. Så att, men det, och det menar, jag måste säga att det är ju mysiga stunder såklart med flaskan också. Ja. Vi ser varandra i ögonen och jag pratar med honom. Och, men det var ju ganska mycket tårar som fälldes på grund av amningen. Just då känslan av att jag inte har den valmöjligheten på grund av... ja, omständigheter, och det var det som var lite tungt att bära på.
Jag förstår. Tänk ett tips där på även till dig, men också till andra som kanske inte ammar, är ju också att just för att få den här speciella stunden är ju att man kan ju göra så här, ligga hud mot hud och så vidare, även med flaska. Det måste ju inte bara vara för bröstets skull, utan få den där närheten, den där lugna stunden där man liksom är nära och så, kan man ju göra lika väl med flaska.
Superbra. Mm. Superbra att du lyfter det.
Du, Hugo, nu är ju er son bara 3 månader. Så att det är kanske lite väl på tidigt att fråga den här frågan. Men hur ser du på eventuella graviditeter framåt då? Syskon och kommande eventuella förlossningar?
Ja, men det är... jag vill såklart att min son ska få ett syskon. Jag hoppas på det. Samtidigt så återigen, jag är ödmjuk och man vet aldrig. Och jag är tacksam för min son. Men absolut, jag skulle jättegärna vilja ha syskon. Det vore superfint.
Jag tror att det ligger i er framtid. Jag känner någon form av inre lugn och andlighet här som säger detta. Du har ju redan kommit med flera fina råd och tips här under programmets gång, men är det något annat som du har funderat på som du gärna vill skicka med till dem som lyssnar?
Ja, men det är ju alltså, till kvinnor som är förlossningsrädda och så är liksom mitt råd att verkligen ta det på allvar. Det finns ju såklart kvinnor som har varit väldigt förlossningsrädda och sen har fått pratat ut om sen, fått hjälp med sin förlossningsrädsla och sen valt att föda vaginalt och tyckt att det var helt okej. Okay. Alltså det finns ju sådana kvinnor också. Men för de kvinnor som känner väldigt starkt att kejsarsnitt är det enda sättet, så rekommenderar jag att man läser på, gå med i Facebookgrupper, stå på dig och var väldigt, väldigt tydlig med din önskan. Det är din rättighet som människa att få föda på det sättet du känner dig tryggast med. Det tror jag är superviktigt. Sen så tänker jag på så här banala grejer som att verkligen ta hand om sig själv den första tiden. För ofta så tänker man ju, man gör ju alltid målbilder fram till att bebisen ligger på bröstet.
Just det.
Att det är alltid det att bebisen ska komma på bröstet och sen så är tydligen resan klar. Det är då det börjar. Så tiden efter ungarna är ute i världen så tror jag väldigt mycket på att ta hjälp. Alltså, var inte svensk på det sättet.
Precis.
Ta all hjälp. Och har du inte socialt nätverk på det sättet, det finns grymma barnvakter. Alltså, så att om du har råd, ta hjälp. Det tror jag är superviktigt. Ta hand om dig själv. Försök. Och det är så lättare sagt än gjort när man navigerar i sömnbrist. Men för mig har det varit väldigt viktigt att så här, ta mig ut varje dag. Alltså, så här, få frisk luft. Gå ut med ungen. Röra på mig. Bara få frisk luft och se träd. Det är så här, man bara, åh, grönska.
Exakt.
Så den första perioden så gjorde jag upp som ett mål, så här, dagsmål. Det var så att jag bara ska ut med vagnen. Får jag frisk luft och så här, grönska. Och också så här, lite boostande andligt, så här, ut i naturen.
Alltså, jag är så glad att du nämner det. För, alltså, det är faktiskt helt otroligt hur mycket det ger för välmåendet dels liksom naturen, men också liksom frisk luft och bara få röra på sig lite. Det kan faktiskt göra jättestor skillnad, så det är bra att du tar upp det.
Men också lite så här, det här kanske låter så himla ytligt, men jag tänker säga det ändå. Alltså så här, det är så den första perioden, och jag upplever det nu också, så här, man typ tappar sig själv lite. Så här, man, du vet, så här, man, vad fan, vad har man på sig? Alltså man, så här, du vet, man orkar liksom, alltså, du vet, det är bara så här, man bara vaknar och sen så bara, och då, så för mig har det varit så här asviktigt att ändå vara väldigt tydlig med, så jag tar på mig någonting jag känner mig fin i. Jag tar en dusch, det spelar ingen roll hur trött jag är. Jag unnar mig en god lunch. Alltså så här, att du tänker på de basala grejerna och försöker göra det lite nice. Att du liksom peppar dig själv. Jag unnar mig en god fika varje dag. Och sen det här med kroppen och vikt. Alltså släpp det. Alltså det är också något jag verkligen...
Åh, oh, gud, släpp det. Det hoppas man ju verkligen att folk bara kan släppa. Ja, tack, det får man säga.
Får man det? För ibland känner jag så, nej, det kanske blir skuldbeläggande för de kvinnor som vill gå ner i vikt, folk. Men jag är så här, jag fattar inte hur jag ska orka banta i det här. Jag fattar inte. Jag förstår inte, Nina.
Nej, men snälla någon. Det måste vi faktiskt släppa, den pressen. Det måste vi göra. Sen absolut, jag fattar också att man vill gå ner gravidkilon. Men man måste inte göra det på 6 veckor.
Eller hur?
Det finns ingen anledning. Det är ingen som mår bra av det.
Nej, alltså jag har ju verkligen ett gäng kilon att gå ner liksom, om jag kollar så här ur...
Ja, vad man nu vill jämföra med liksom. Men man har ju kanske sitt inre liksom, ja, där man känner att nu känner jag mig som mig själv, där jag mår som allra bäst. Absolut. Precis. Det är inga konstigheter.
Precis. Nej, och då har det hjälpt för mig att tänka så här, med träningen exempelvis, så här, att jag tränar för att få endorfiner. Jag tränar för att orka vara morsa. Liksom. Mm. Jag pallar inte tänka kilon. Och det är så här, jag är så trött, jag har sån sömnbrist. Så jag förstår inte hur jag ska räkna kalorier. Jag förstår inte. Jag äter så mycket socker just nu. Jag har aldrig ätit så mycket socker i hela mitt liv. Alltså jag förrossar. Men det är det enda som, det är det enda som ger... Alltså hur ska jag annars orka om dagarna? Nej. Jag orkar inte annars. Det är så, häromdagen innan vi började snacka nu, så åt jag en tårtbit och jag åt den och jag njöt av den, och det är så här, jag bryr mig inte liksom. Så det är väl också någonting jag vill ge, alltså ge
ifall bara saka sin tid liksom.
Praise the Lord, ja, verkligen.
Du, apropå, nu kommer jag faktiskt på, apropå det här med sockret, graviditetsdiabetesen, försvann det helt sen när du har liksom förlöst, eller?
Ja.
Ja, vad skönt.
Så det var, ja, precis. Mm. Samtidigt så gör man ju återkoll om ett halvår eller sådär. Men så som jag förstod det så gjorde man tester på BB och det var helt grönt. Mm. Men det är ju väldigt vanligt med graviditetsdiabetes. Men jag kände mig lite dum. så.
Ja, men jättebra att vi tog upp och pratade om även detta, såklart. Men du, underbart. Jag tyckte att det här var så mycket bra tips här på slutet som jag hoppas att många kommer ta till sig. Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Stort, stort tack till dig, Sara Delshad. Så otroligt intressant att höra din resa i det här. Följ gärna Sara såklart på sociala medier, precis som du kan följa Vattnet Går. Missa inte mammagruppen på Facebook för allt liv i världen. Kram på er och ha en riktigt, riktigt bra dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.